Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard, och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. På många sätt har 2020 varit ett speciellt och ett annorlunda år. Och tittar man specifikt på börsen så är det verkligen många insikter man kan dra för sig själv och som kommer över tid kunna göra en till en mycket bättre investerare.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 182, och detta är ju nog ett av de sista avsnitten för 2020, tänker jag. Så att idag blir det ju en tillbakablick.
Det har du skrivit, en tillbakablick på 2020. Årets spaningar, insikter och privatekonomiska reflektioner.
Ja, precis.
Så när du bad mig att skriva mina insikter så tänkte jag, okej, det är privatekonomiska insikter. Så då blev det mest det. Okay. Men sen så kom det annat med.
Okej, du behöver inte nödvändigt. Alltså, det är väl liksom en av de insikterna också.
För det är en privatekonomisk blogg, tänker jag.
Ja, fast alltså jag tror att det är väl det som vi kommer att prata om, eller jag kommer att prata om bland mina insikter, att det handlar kanske inte så mycket bara om privatekonomiskt, det handlar ju faktiskt mer om livet. Men det är så pretentiöst att säga så här, ta ditt liv till nästa nivå. Liksom. Så att jag tänker så här, tar man ekonomin till nästa nivå så kommer man även ta livet till nästa nivå oftast. Mm. Liksom, inte så mycket för att pengar är allt, men för att pengar liksom löser en del problem och skapar en hel del möjligheter. Men vet vad, jag tänkte faktiskt att vi skulle även ta några av våra läsares reflektioner.
Ja, vad spännande.
Ja, så att, men jag tänker att vi kör igång. Och sen kan jag också säga så här att vi har ju för januari
planerat liksom några kul avsnitt, att det blir så här bästa fondrobotarna 2021, det blir bästa fonderna 2021, det blir uppföljning, hur gick fondrobotarna, hur gick våra portfölj under 2020, och vi kommer även prata såklart om ombalansering då, liksom för det där. Så att det är väl de kommande avsnitten, tänker jag.
Som man kan se fram emot.
Ja. Så det är alltså så här,
är vi inne i avsnittet nu?
Ja, nu är vi inne i avsnittet. Och ja, om jag börjar, eller vill du börja?
Börjar du med alla dina insikter, eller tar vi en som en dragkedja?
Ja, jag vet inte, vi kan se. Nu har slides, det är ett först jag, sen du. Så att vi kan se. Men vi kan ta det i en dragkedja, för du gillar ju ändå inte slides. Ja. Men jag tänker så här, det jag har skrivit här faktiskt är så här, privatekonomi kan verkligen vara roligt.
Är det en insikt? Jag tänker att du ändå hade den insikten för länge sedan.
Jo, men ibland så är det väl liksom så här att man lär om sig nya saker. Men okay,
du menar detta, till en ny nivå har du tyckt nu att privatekonomi kan vara roligt?
Nej, men okej. Nej, men detta är nog inte så mycket insikt som en reflektion. Mm. Så skulle jag nog säga. För att, men jag har ju gett ganska många intervjuer under året, och det känns som att alla tar avstamp i att ekonomi ska vara tråkigt. Och att det är någon, liksom någon sån här grej kring att man ska skärpa sig, eller man ska liksom så här dåligt samvete. Mm. Och jag tänker ju så här, alltså jag vet inte om... Jag tror att så fort man kommer till en lösning där lösningen är en omskrivning av nu ska jag skärpa mig, så tror jag inte att det funkar. Jag tror liksom så här, det har man testat innan. Är det med det här, jag ska skärpa mig, jag ska bli bättre, nu ska jag gå till gymmet, eller nu ska jag spara, alltså du vet.
Man tar ju avstamp i, eller vad ska man säga, man utgår från att något är sönder.
Ja.
Och det är alltid lite trist, istället för att ta avstamp i hur man skulle vilja att det
fast nu då tror jag att det handlar om så här drivkraften, att, alltså att man kan bli motiverad av en attraktiv bild av framtiden, liksom det positiva. Man kan också bli motiverad av att det är misärigt. Alltså förstår du, så här, nej, nu är jag trött på att ha det som jag har det, nu jävlar får det vara nog. Mm. Alltså lite den energin, liksom hotet, motivationen. Och jag tror att hotet kan vara ett bra avstamp, för det skapar ju energi. Alltså det är det som sker uppbrott eller... Men den är ju inte uthållig över tid, utan där blir det ju så här, när hotet försvinner så försvinner motivationen. Och då blir det ju att det saktar ju ner. Det är därför till exempel, så här, det ska vi ta ett annat avsnitt, men där vi pratar om FIRE, den här ekonomisk frihet. Människor som har drivkraft, jag ska sluta jobba, så fort du börjar minska din arbetstid så blir ju inte hotet lika stort, och då försvinner ju motivationen. Så att jag tror att...
Men poängen var i alla fall att det är många... Som vill ha intervjuer med dig som tar avstånd från ekonomi är tråkigt eller svårt eller man har dåligt samvete.
Ja,
eller
att man borde och man ska dra ner och man ska minska. Och den här, jag hatar det här exemplet med kaffekoppen. Det är så här, dricker en genomsnittlig kaffekopp i Sverige kostar 30 kronor. Dricker du en kopp kaffe mindre om dagen, liksom, så blir det så här 200 kronor i veckan.
Alltså det måste vara kaffe ute på stan.
Ja, men kaffe ute på stan, 30 kronor om dagen, 200 kronor i veckan och 10 000 kronor på ett år. Så tänker jag så här, för det första, det är ingen som dricker kaffe 7 dagar i veckan ute på stan.
Jo, men det kan det vara. Men det, alltså,
okay då.
Ja, jag ska inte gå in här för mycket, men det kan vara så att man inte har tänkt på hur mycket pengar man lägger på det där som kostar lika mycket som ett kaffepaket. Eller så är man... fullkomligt medveten och älskar den vanan.
Ja, för det var egentligen det som var min poäng. Och jag är så här, ja, det är klart att jag kan spara 10 000 på ett år och lägger väl lite ränta på ränta, så kanske det blir 20 000 på 10 år. Och så blir jag så här, men tänk om jag gillar kaffe? Tänk om det där gör mitt...
Det är roligt, för du dricker inte ens kaffe, men jag kan relatera till detta.
Ja. Och då tänker jag istället så här, ja men... Tänk om man liksom istället la fokus på rätt saker, att det är så mycket liksom fokus. Jag kommer ihåg, jag gjorde en intervju och så var så här, ja men jag ska ha 9 tips. Och jag bara så här, ja men fast det är ju bara 5 tips som är bra, allt annat efter det blir ju bara liksom typ kass. Och liksom så här, men förhandla elavtal då. Jag bara, ja det är klart man kan förhandla elavtal, vi har ju till och med gjort ett helt avsnitt om liksom elavtal. Men jag är så här, det är ju inte där slaget står, det är ju inte där man vinner kriget på att dricka en kopp kaffe mindre eller liksom förhandla till ett
bättre elavtal. Nej, men det kan vara ganska så attraktivt att tro att det är slaget står i de små grejerna, vilket de gör ibland, men kanske inte
nej.
Från det hållet.
Nej, men precis. Så jag tänker ju många gånger på detta som liksom vi alltid, liksom när jag jobbade i styrelser, mycket så var det alltid så här, är detta rätt sak? Eller är detta fel sak som vi bara gör på rätt sätt?
Mm.
Och det är ju liksom väldigt ofta man gör fel sak på rätt sätt. Så att jag tänker ju så här, tänk om det är lite tvärtom.
Mm.
Alltså jag gillar ju jättemycket till exempel Ramit Sethi som vi pratade om i ett
avsnitt. Han är ju en amerikansk ekonomibloggare kan man säga, ja. Författare.
Ja, precis. Mm. Och han, jag gillar jättemycket, han säger spendera extravagant och vara brutalt snål.
Mm.
Så att det handlar om liksom att vara snarare både och. Ja, men gillar du kaffe, spendera extra. Drick sådana här Kopilovak-kaffe som är så här bönor som vad
har mat. Som har vandrat genom matsmältningssystemet på någon typ av vilka.
Så det är helt enkelt en kaffebarn som blivit utskiten.
Ja, men det ska tydligen vara gott.
Ja, det såg jag i den där filmen Bucket List, som för övrigt är en väldigt bra film.
Ja.
Och sen så, eller så säger han så här, gillar du skor? Ja, men spendera extravagant på skor. Men gillar du inte heminredning eller inte boendet så viktigt? Ja, men köp inte den där bostadsrätten för en miljon extra.
Alltså det, jag ska också säga att det kräver ju sin kommunikation med den partnern man har.
Ja, absolut. Så här,
och jag gillar inte kött, men du gör det och du vill ju köpa sånt Angus.
Ja.
Du vill ju spendera på kött. Jag är så här,
ja, men du behöver inte
det
äta
var
det.
Inte det jag ville med mina pengar.
Ja, men såklart.
Men man får vara överens kring...
Ja, men så här, jag tänker att man måste ju kommunicera och vara överens oavsett. Det handlar ju inte heller här bara... Ja, men du vet, jag hörde på han ekonomibloggen. Nu pratar han om att ta sms-lån, jag ska spendera extravagant. Nej, det handlar ju om att göra det liksom...
Ansvarigt
inom de medel man har. Men snarare, jag tror det kommer vara lite temat för detta avsnitt för mig. Detta året har nog varit så att dra åt extremerna. Att jag är lite trött på att vara så här mellanmjölkig.
Jag är också trött på det.
Ja.
Hur kan vi komma fram till samma sak? För jag har också sådana insikter.
Berätta, hur låter din sån insikt?
Ja, men jag kan ta en insikt.
Ja.
Att jag har låtit rädslor styra mig så mycket så jag har blivit mellanmjölkig.
Ja,
berätta. Jag liksom tar inte vissa konversationer i relationer för jag tänker så här, men då kommer det bli konflikt.
Ja.
Och så kanske vi inte löser det. Och så drar man det liksom på något vis
i
tanken på ett håll som kanske inte alls det kommer vara.
Ja.
Och så har jag känt så att jag är rädd för vissa saker här i livet. Och så upplever jag inte då det som hade varit fantastiskt. Till exempel segling.
Ja.
Mm.
Berätta om den här seglingen.
Detta har kommit upp. Handlar bara om... Jag vill ju känna att jag lever mitt liv fullt ut. Och då kan jag inte bara vara på land. Jag kan inte jobba bara på land. Jag måste klara mig ut på havet med.
Okay, ja, ja.
Det är som att det är en erövring,
ja, okay.
Kan jag säga. Att, ja. Att förstå hur jag gör det. Hur är jag ut på havet och klara mig utan att drunkna eller ha slut på vatten. Eller inte veta var jag är någonstans.
Ja.
Du vet, det är en erövring, tror jag. Okay.
Jag kommer stötta dig.
Land och hav och att inte vara rädd längre.
Okay.
Nej, luft behöver jag inte än. Kommer när jag är 50.
Okej, jag kommer stötta dig 100% och jag kommer inte vara med på någon båt. I'm sorry.
Titta här. Mellanmjölk.
Ja, possibly.
Rädd är du. Du är rädd, Jan.
Kanske.
Jag är trött på att vara rädd.
Ja, men jag vet att jag är inte attraherad av det. Jag såg någon scen från den här Greta-filmen.
Åh, Jan, du kan inte hålla på och tänka på vad media matar dig med för rädsloscener.
Ja, men jag bara finner inte det där behovet.
Nej, jag har respekt för det, men jag har inte respekt för att man låter sig begränsas av rädsla.
Nej, såklart. Men det är ju det som blir då klurigt också. Så här. Är detta beslut baserat på rädsla eller är det autentiskt? Just nu så känner jag inte så att jag är rädd. Vi har ju ändå varit ute och seglat med våra kompisar. Mm. Och vi hade en båt i Thailand. Liksom. Men ja, skitsamma. Vi hoppar
men det tillbaka. Är det där, vi vill inte vara mellanmjölk. Men vi återkommer till det.
Ja, precis. Ja,
det ska bli spännande.
Ja, och sen var det faktiskt en grej till. Som han, Sethi är bra där.
Ramit Sethi.
Ja, då säger han också så här. Ja, man ska ju ha någonting i sin ekonomi som heter så här... kosta vad det kostar vill kategori. Och så var han
det är spännande, det är jättespännande, för då måste man ändå få någon slags inkomst till den.
Ja,
kosta vad det kostar vill. Alltså det blir väldigt, man får ett spännande liv.
Ja, men så inser jag ändå så här, ja men jag har någon sån här kosta vad det kosta vill.
Jag har inte det.
Har inte det?
Nej. Inte än.
Jaså.
Jag har inte, det är en oskuld man måste ta. Tror jag faktiskt. Att man har gjort det en gång och sen så bara kan man inte gå tillbaka liksom. Nej. Av att mellanmjölka sig.
Men är du säker?
Okej, men vad är det för kategori du har? Alltså vad ingår i den kategorin?
Ja, böcker. Till exempel. Mm. Ja, så jag bryr mig inte om vad en bok kostar. Utan nej. Jag tänker så här, böcker har den där potentialen. Det kommer jag också prata om, asymmetriska.
Mm.
Böcker är så här, alltså det kostar 200-300 spänn för en dyr bok.
Mm.
Och den kan förändra livet. Yeah. Alltså då är det liksom så här mest liksom välinvesterade pengar. Så böcker är sånt. Sen är det faktiskt en grej nu som jag upptäckte här om dagen när vi var ute och käkade. Så här,
vet redan vad det är. Det är sladdar.
Ja, men, när vi var ute och käkade.
Nej, jag bara skojar. Vad var det då?
Jag sladdar, men efterrätter. Eller liksom så här. Jag är inte så på, inte ett helt restaurang. Jag hade inte tagit in en flaska för 8000 vin. Men efterrätter eller en förrätt, ja då bryr jag mig inte om vad den kostar. Så det är en sån kostar vad
det kostar. Men det kan ju inte kosta mycket.
Nej, men det behöver inte kosta, det behöver inte vara så här, ja men kostar vad det, ja du vet jag köper en Lamborghini. Alltså så här, för mig är det så här, ja men det är böcker. Det är förrätt eller efterrätt grej. Och sen faktiskt vissa teknikprylar.
Mm.
Det kan det också vara. Jag köpte faktiskt en sån här grafikkort nu för typ 15 000. Så att det var också en sån här. Ja,
vi behövde i och för sig det i jobbet här.
Ja, bra.
Hur kom vi nu in på detta och vad var vi? Vilket spår var vi på? Jan?
Att privatekonomi kan vara roligt. Att det inte handlar om att dra ner. Så här, jag har en vän, eller vi har ju en vän, Charlie Söderberg. Han brukar ju säga så här, tänk om inte ekonomi är tråkigt, tänk om din ekonomi är tråkig.
Ja.
Jag är så här,
bra
men,
sagt.
Men det är en ganska, så här, värt att fundera på. Tänk om det inte är ekonomi som är tråkigt. Sen, alltså, så han så här, man kanske inte ska säga det till någon som tycker att ekonomi är tråkigt. Bara så, vet du vad? Tänk om det är din ekonomi som är tråkig.
Men, varför ska man inte säga det?
Jag vet inte. Jag är konflikträdd.
Yeah.
Ja. Okej. Okay. Bra. Och sen det sista, återigen här. Återigen Ramit Sethi. Jag vet inte. Han har gjort intryck på mig i år. Då sa han också så här. Ja, men varje år borde man göra en sak som man kommer ihåg om 30 år. Du säger helt så här.
Nej, jag bara tänker så, vad kan det vara för något?
Ja, men
jag tänker att åren går och jag kommer nog inte ihåg en sak från varje år.
Ja, men jag tror om vi hade satt oss och gjort en sån här tidslinje. Det gör man ju på vissa...
Men då måste man... Ja.
Det är faktiskt sjukt bra...
Vi får göra det. Vi får göra en sån tidslinje.
Ja, det där är faktiskt en sjukt bra övning. Det vet jag att man gör på vissa kurser, till exempel i London. Där du får göra så här för varje år sedan du föddes och ta fram kort och sånt. Jag har inte gjort det själv, men...
Vi har hört talas om det.
Ja. Men jag tror att en sak som man kommer ihåg, alltså jag tror ju mycket på det att lycka är minnen man skapar tillsammans med andra.
Mm.
Och det är klart att vi har minnen från många år. Liksom. Ja. Så att detta var väl min liksom så här första...
Privatekonomi kan vara roligt.
...kategori. Ja. Mm. Ja. Och om jag då ska liksom runda av den punkten, då blir jag så här, liksom, men lägg fokus på det som gör skillnad. Och då har vi faktiskt nu på den nya bloggen som vi har uppdaterat den, så man går på Kom igång-guiden och sen trycker på 9 tips för varje privatekonomi, så har jag listat det som gör mest skillnad faktiskt. Och utan inbördes ordning så skulle jag säga så att det viktigaste är egentligen att man börjar spara och investera, att man automatiserar det sparandet så att man inte är inblandad i det själv, och att man, det första man gör när man får in pengar är att man sparar. Och då tänker jag, då kan man liksom spendera och konsumera med gott samvete, och man är igång så att pengarna har börjat jobba åt en. Du ser högst skeptisk ut.
Jo, men fokus på det som gör skillnad, det här så har du, men de här insikterna är väl...
Ja, men detta är inte väl, så mycket insikter, detta är väl bara liksom apropå min irritation på alla de här lågnivåtipsen som kommer i så då blir jag så här, okej, men det som... Vad är
jag
det
köper dig.
Så vad är det som gör skillnad? Ja, men det är börja spara. Byt till sjunde AP-fonden i ditt PPM-sparande. Be om ett amorteringsunderlag från din bank, det vill säga förhandla bolåneräntan. Det är en fantastiskt bra grej för att sätta igång den konversationen. Sen någonting som vi har pratat alldeles för lite om, som vi alltså, nu är jag så här, nu är jag trött på mig själv, nu måste vi prata om det här nästa år. Löneförhandla och byta jobb. Alltså få grejer kommer ha så stor skillnad för ditt liv som din lön.
Ja, det har vi inte sagt så mycket om.
Nej, utan löneförhandling påverkar din pension, det påverkar hur mycket du kan spara, det påverkar din livskvalitet, alltså det påverkar as mycket liksom. Mm. Och verkligen överväga byta jobb. Alltså nu har jag faktiskt varit så tuff i ena tips. Såhär, får du inte tjänstepension på ditt jobb, byt jobb till exempel. Alltså, så. Mm. Och sen är det faktiskt så här, kolla upp, vad händer om du dör? Det är alltså ekonomiskt för de som är efterlevande. Mycket viktigare än en kopp kaffe om dagen. Mm. Alltså så här, det kan ha katastrofala konsekvenser. Och sen liksom de här säkra upp tipsen, säkra upp på Skatteverket, säkra upp på Klarna. Alltså sådana.
Ja, så att inte någon kan stjäla din identitet.
Det har jag inte sagt till dig. Du vet, jag har ju haft ganska mycket att göra de senaste dagarna. Ringer de till mig från Net&Net? Det är någon som har beställt så här, 4 iPhones på Bolmeson AB. Ja, vi ringer bara dubbelkolla, för det har beställts på faktura att det är du som har beställt dem.
Mm.
Och jag bara så här, nej. Alltså man blir lite förbannad.
Jag hade blivit asförbannad.
Ja.
Och letat upp den jäveln.
Ja, men... Du ska alltid
jag
ta saker till
det. Jag har ett starkt hämnddrag i mig. Ja. Det har jag.
Ja.
Så, anyway,
ja.
Det var ju bra gjort att de...
Ja, så att kudos till Net&Net som ringde och kollade.
Men hur kan man göra så? Ens beställa på faktura? Behöver man inte visa upp någon typ av identitetshandling?
Nej.
Eller
bank-ID? Nej, de har gjort det på nätet.
Men man måste ju ha bank-ID eller...
Nej, liksom. Man måste inte det.
Där jag beställer måste ju alltid ha bank-ID.
Okej. Okay.
Jag kan nog inte, jag vet inte var man beställer någonstans på faktura utan att visa upp en identitetshandling.
Alltså jag kan ju beställa i ditt person, om du inte har slått på Klarna-skyddet till exempel, så kan jag ju beställa grejer
men
i ditt person.
Men du har väl skydd?
Ja, på mig som privatperson.
Ja okej, okay, men inte på dina företag.
Det finns inget sånt skydd för företag.
Ja men detta känns ju som en viktig grej. Kan man ha det på sina företag?
Jag vet inte.
Nej, det måste vi kolla upp.
Ja, eller om någon som lyssnar eller tittar som vet.
Mm.
Bra, så om vi går vidare så investeringsmässigt så tycker jag att detta har varit ett väldigt märkligt år, alltså på sätt och vis, alltså 2020, att det är förmodligen det året som har haft störst nedgång och uppgång samtidigt, och då måste man ändå tänka sig att faller börsen med liksom 30%, det räcker ju inte att det går 30% upp, utan det måste ju typ 40-50% upp för att vara tillbaka på noll.
Så och har det gjort det? Ja, har det gått upp så pass?
Ja. Och sen, jag vet inte om du kommer ihåg, men där i våras så hade vi ju dagar på plus minus 10%.
Jo, det minns jag.
Att det var, så här,
att det var som hela havet stormar.
Jag kommer ihåg att vi skulle göra en insättning på Lysa. Och så var det bara, och så var det så här, ja men det var bara taskig timing, för det var 10% av insättningen försvann.
Ja, för du satte in det vid fel tidpunkt.
Ja, så det var ju till och med så att jag ringde till Lysa. Om jag sätter in pengar nu, när är de investerade? Liksom. Ja, det var helt galet. Men det som jag faktiskt är stolt över, det syns på den här bilden, och för dig som bara lyssnar på det så är det liksom en skärmklipp från Lysa där det är en massa punkter. Ser du
men det är en graf, ja.
Ja, det är en graf, men det är inte grafen som är så intressant. Utan det är ju så att om man använder Lysa så kan man klicka i en sån här under grafen, en knapp som heter visa kontoändelser. Det vill säga att man kan se när man har satt in pengar och när man har tagit ut pengar.
Mm.
Och om du tittar där i mars, februari-mars, så vad är det vi har gjort? Vi stoppade in ganska mycket pengar.
Ja.
Så att vi liksom tog ju det månadsspar vi skulle ha senare under året, och så satte vi in det i mars, i februari-mars.
Istället för att ta ut det.
Ja, eller inte ta ut det, utan vi satte in extra.
Jo, men jag har fått fråga om jag ska ta ut mina pengar nu. Från människor omkring oss, Jan. Okay. Då när det var i mars.
Ja.
Ska jag ta ut mina pengar nu från Avanza?
Ja. Mm. Ja, så nej, det var, och där gjorde vi avsnitt 146 där vi skickade ut så här, är det dags att köpa nu? Så att jag är sjukt nöjd att vi agerade korrekt. Så att vi tog rätt beslut, men återigen så här, jätteviktigt. Bara för att man tar rätt beslut så betyder inte det att utfallet blir rätt. För att det är fortfarande rätt beslut att köpa där. Men börsen hade ju inte behövt gå upp.
Nej.
Så att där var ju också så här att vissa läsare skrev, såg jag på forumet som vi ska prata om sen, och var så här, ja men min stora insikt är att det var bra att jag köpte på nedgången. Och jag sa, ja det är bra, men de senaste åren så har det varit väldigt lönsamt att köpa på nedgången. Men tittar man till exempel på under 1900-talet så är det vissa perioder att köpte du på nedgången så gjorde du bara stora förluster för det fortsatte ner.
Mm.
Så köper man på nedgång så behöver man vara liksom medveten om att det kan fortsätta ner ytterligare 1, 2, 3, 4 år.
Yeah.
Liksom. Så att det är inte helt, det är inte en strategi som är så här klockren utan fara. Men det är ju därför jag gillar också den här definitionen på sparande, som att det handlar om att ta bättre beslut. Och här tog vi bra beslut. Vi hade oddsen på vår sida och bettet föll väl ut.
Mm.
Vad tänker du? Du ser ut zonat ut lite.
Nej, men jag har inte zonat ut alls, utan det var bara väldigt bra balanserat att du tog upp det, att
ja.
Det kan fortsätta neråt.
Ja.
Det är ju därför som folk vill ta ut sina pengar, tänker jag.
Ja,
de är
ja.
Rädda att det ska fortsätta neråt. Medan ja. Vi är ju alltid i det här att man ska investera långsiktigt. Så ja. Att då blir jag ju inte kortsiktig. Utan jag säger så, nej det är klart du inte ska ta ut dem. Eller...
Ja. Sen ska man också säga att vi tog ut pengar 2001 och vi tog ut pengar 2008. Så att vi har ju gjort alla de här misstagen.
Mm.
Så att det är väl liksom så här, nu har vi snart gjort detta i... 96 började jag investera. Mm. Så att nästa år är mitt 25:e investeringsår.
Mm.
Det är faktiskt lite coolt. Bra. Så att jag är stolt över att vi köpte mer. Någonting som jag också har noterat är att detta året har det varit stor skillnad på proffs och amatörer. Alltså faktiskt, nu är detta väldigt anekdotiskt. Så att detta är ju inte någon vetenskaplig studie. Nu. Nej, men jag tänker till exempel så här, i mars, då gjorde vi ju en undersökning på bloggen och vi hade flera tusen som svarade. Så här. Det var så här, när tror vi att börsen är tillbaka? När tror vi att corona på börsen är över? Och då var väl liksom konsensus bland oss småspar var väl så här 1-2 år.
Yeah.
Och det så här, kändes inte orimligt. Men när jag pratade till exempel Erik Strand eller när vi pratade med Coeli eller liksom de här, så var de så här, detta är över till midsommar.
Yeah.
Alltså så här, det var ju inte ens nära.
Och vad är det som inte var nära, Jan?
Jämförelserna var ju inte ens nära.
Jo, de var inte så... Nej,
hade ju rätt.
Ja, de hade rätt. Ja.
Liksom, men jag menar så här, det var ju inte ens som att... Alltså det var en väldigt stor spridning på det här svaren mellan proffsen och det här. Och där tänker jag så här, när jag sen pratade till exempel med Henrik då, som vi intervjuade här i de förra avsnitten.
Från Coeli.
Mm. Så var han så här, ja men det var ju inte ens en chansning, för att eftersom räntan är låg och den sjönk och man gjorde liksom stimulanser, då kan man ju liksom räkna på att ja men... Då minskar ju avkastningskraven på aktier och då kommer aktier och allt annat lika gå upp.
Jo, men kan man det egentligen? För det kan vara så att det sker stimulanser och allt möjligt, men det går ändå inte upp.
Ja,
eller,
ja,
jag vet inte om det handlar om sannolikheter.
Jo, men sannolikheter. Men de bedömde ju sannolikheterna olika. Och det är väl där också som, även om jag klagar många gånger på proffsen, att jag säger det är inte lönt att köpa en aktivt förvaltad fond, liksom. Så är det ändå så att majoriteten av alla professionella förvaltare hamnar ju på index. Medan majoriteten av småsparare hamnar under index. Alltså så att det är bättre att satsa på en professionell förvaltare. För då kommer du åtminstone närma indexen och vara småsparare.
Vad säger du nu, Jan? Jag förstår att vi småsparare kan göra dumma saker.
Ja.
Men du har ju alltid haft ett ont öga till till professionella investerare.
Ja, att de inte slår index.
Ja, att de inte slår index. Ja, att de inte också säger att de
ja,
slår.
Men precis, men skit i det. Vi pratar inte om att slå index. Vi Nej. Pratar om att hamna på index.
Mm.
Ja. Och till exempel den här undersökningen med Barras från 2010. Den sa ju så här, 74% av alla professionella fondförvaltare över en 30-årsperiod hamnade på index.
Mm.
24% hamnade under. 0,6 hamnade över. Så jag menar, jag gör inte jämfört, jag har inte ändrat åsikt.
Nej.
Utan jag bara säger att om liksom, att professionella investerar bättre än småsparare.
Mm.
Det är det jag säger. Sen även de professionella förvaltarna slår inte index, men det är inte det som är
huvudpunkten.
Det var inte det som var poängen. Mm. Nej, men så att insikten där är väl liksom så här att erfarenhet spelar väl ändå roll. Det är väl den slutsatsen man kan dra. Ja. Mm. Sen tänker jag så här, den liksom, årets stora så här, oh shit, som jag inte hade tänkt på. Det var ju där, jag vet inte om du kommer ihåg det här med att Spiltan räntefond, att den fonden stängde.
Jo, jag minns det mycket väl, Jan.
Ja.
Som och, det var hallabaloo kring dig länge här, ja, i huset.
Ja, och att de kaskadeffekterna det hade.
Nej, det vet jag inte något om.
Jo, men det gjorde till exempel att Lysa kunde inte prissätta, Avanza kunde prissätta. Okay.
Jag trodde det var liksom, efter själva krisen.
Massa andra fonder kunde inte prissätta. För att som fond måste man ju behandla alla andelsägare lika. Och kan man inte prissätta en del i sin portfölj så kan man ju inte prissätta hela portföljen.
Och var det
portföljen
för att det gick upp och ner så mycket så att det gick inte att säga så? Men nu, just i denna stund...
Vi behöver inte återupprepa fonden, hela den storyn. Men det var väl liksom så här, Spiltan tyckte inte att marknaden hade rätt i sina värderingar om deras tillgångar. Nej. Mm. Och då ville inte de värdera dem. Mm. Liksom. Och i och med att de inte värderade sitt innehav så kunde inte de andra värdera sitt innehav. Och eftersom ingen kunde värdera sitt innehav så kunde man ju inte liksom sälja, för att om man hade fel i sin värdering så sålde man på bekostnad av en annan andelsägare.
Mm.
Så att allt bara liksom frös till is. Där. Och det var ändå en av Sveriges största räntefonder.
Mm.
Så att det var väl liksom en, jag tror att det var många i finansbranschen som fick sig en tankeställare där.
Mm.
Det var väl liksom en stor insikt detta året. Och det har ju gjort mig mycket mer positiv till bankkonto. Jag har ju inte varit jättepositiv till bankkonto innan, medan nu är jag så här, lutar mer och mer åt så här, bankkonto och en global indexfond eller liksom en bra fondrobot. Och jag vet till exempel Lysa och många andra fondrobotar gjorde ju stora ändringar sen i portföljerna för att minimera påverkan av det här.
Yeah.
Så det tänker jag. Sen tänker jag också att det var ju förutsägbart hur småsparare agerade under krisen. Att det var ju precis som du säger, många tyvärr sålde av. Trots att, och det är synd. Det är synd, genuint liksom. För ofta förlorar man två gånger. Man förlorar att man säljer på botten och sen missar man uppgången. Liksom. Så man har gjort så här dubbelfel.
Mm.
Och sen, alltså en grej som jag kommer nog minnas, det är ju det här, jag hade ju det här rådgivningssamtalet där jag skulle få finansiell rådgivning.
Från en bank.
Från en bank som jag spelade in. Och det var ju, alltså det var så uselt. Alltså det var så uselt. Å andra sidan...
Men gjorde banktjänstemannen sitt jobb?
Nej, jag vet inte. Jag vet genuint inte. Däremot... Det,
och
jag
måste, sålde det till dig, menar
det,
jag.
Ja, de sålde till mig. Men alltså, genuint... Alltså det som var min stora behållning från det där mötet, det var ju så här, han tror ju på det här själv.
Att innan, och då gav... Hand,
ja, men det var så att som du
vet,
men lägg till som så här 40% i en ny teknikfond eller liksom en årsmedelavkastning du kan räkna med framgent till 15%. Alltså så här, du vet, jag säger så här 6-7%. Lysa säger 7%. Börsen i genomsnitt gör 8%. Alltså att ha en förväntning om att börsen ska göra 15% om året. Alltså, du vet, det är Warren Buffett-nivåer.
Ja, eller Rentec.
Ja, eller, det har tydligen gjort stort intryck på dig.
Vi får göra ett avsnitt om renting. Men det, ja, det är sant, det är inte vem som helst som kan få det.
Nej, och han trodde ju genuint, för jag frågade så här, hur investerar du dina pengar? Ja, då investerar han ju dem så. Och det är ju också så här jävligt skrämmande. Så jag får alltså råd beroende på den här investeringen. Och det blir så här, vad har du för erfarenhet av att placera pengar? Alltså, du vet så här, det...
Jo, men kolla här. Det är två grejer som är intressanta här.
Ja.
Den här människan jobbar ju på bank och tycker att han kan pengar.
Ja.
Han har det som jobb till och med.
Ja.
Och han googlar inte dig.
Nej.
Innan du gick dit.
Nej. Sen spelar jag ju dum.
Ja, men.
Ja, liksom. Men.
Det kan man göra. Man kan ju alltid säga så att berätta mer eller förstå inte eller whatever.
Ja.
Liksom.
Ja, och flera gånger.
För att få förtydligande.
Ja, och flera gånger så här. Så du menar genuint att jag kan räkna med 15% i avkastning på börsen? Ja.
Var det någon gång du avslöjade, Jan? Eller så, detta tror inte jag på. Eller
jag
det har jag
så här,
hört. Eller jag har sett att forskningen säger det.
Jag sa så här, ja, mina kompisar innan detta mötet sa att jag skulle fråga om indexfonder.
Mm.
Så sa jag.
Och vad sa han då?
Ja, men de har ju gått mycket sämre. Och så jämför han då med den fonden som har gått bäst den senaste perioden.
Och då, om man då inte är bloggare inom ekonomi, kan man då känna så att nej, men han vet nog vad
Du vet så här, så att min, jag har skrivit här, bankernas rådgivare är urusla, men de är åtminstone autentiska.
Ja, det vet du inte. Tro mig, om jag hade frågat så, hur investerar du dina pengar, och han eller hon hade sagt så här, så hade jag inte trott på det. Ja, det fan tar man inte trott på det.
Tror du att de ljuger? Men jag tror inte
absolut,
människor ljuger.
Jag tror att människor ljuger.
Va?
Ja, det tror jag.
Varför det? Vilken bitter syn.
Alltså, det är inte, jag tror inte att alla ljuger, Jan. Men jag tror att vissa ljuger, och jag tror att många ljuger för att få saker sålda. Vilken dammsugare har du? Är denna?
Tror du det?
Ja, jag tror det.
Allvar, jag vet,
självklart tror jag det.
Alltså, jag är så naiv. Jag tror ju att människor gör så som de...
Och jag kan ju också vara så att jag kan syna sånt. Om jag hamnar i en sån situation. Vad är det för dammsugarpåse som ska till? Eller hur funkar den på mattor? Jag, hund och katt. Etc, etc. Jag hade blivit så förbannad över att jag hade känt så. Du ljuger för mig.
Okej.
Okay. Ja.
Ja,
vi går... Sorry, vi kan gå vidare. Det här är en av mina aggressivare sidor.
Alltså, vad handlar det om?
Men det handlar om att de inte ska komma och tro att jag är lättlurad. Eller att det handlar väldigt, det handlar om mycket mer, men vi behöver ta det.
Jo, men nu blev det ju spännande.
Nej, vi pratar om ekonomi här.
Berätta här nu.
Nej, men om jag tror att någon ljuger för mig, det är ju ändå vissa mikrouttryck man gör liksom.
Ja.
Jag blir arg och förelämpad.
Okay.
Och sen tänker jag, så börjar jag tänka sådana tankar som att du sitter här på detta jobbet och du gillar inte ditt jobb, för du ljuger för mig här nu. Du har ju inte den dammsugaren eller whatever det är liksom.
Ja.
Så vad gör du här?
Ja.
Det blir mycket större för mig, och så blir jag blir arg liksom.
Ja.
Men jag går ju därifrån innan jag kan visa upp...
Och nu med tränar du kampsport också. Vi går vidare.
Det är jätteskönt.
Vi går vidare. Mm. Ja, och sen så här, årets så här insikt, det är väl så här Tesla, och sen tänker jag så här, inga fler kommentarer.
Vad är insikten där? Det där är, har du bara för att kunna säga så att det var någonting hände här med en krigshistoria.
Ja, lumparhistoria.
Du har inga Tesla-aktier, Jan. Det är det du inte har.
Nej, inte det. Jag har förlorat
så
pengar på
Vad står det ingen mer kommentar för?
För att jag är så här, den jävla aktien är... Alltså...
Den har inte gått ner så mycket, va? Skyll dig själv att du tog upp det, Jan. Jag tycker att det är trams.
Okej.
Okay, går vi vidare här. Årets strategiförbättring.
Det är trams. Jaha, okay.
Men det är trams att ta upp någonting och säga så ingen kommentar. För du vill ju kommentera det.
Okej. Är detta en sån där att jag sitter och ljuger för dig?
Ja, du sitter och ljuger för mig. Ta upp någonting och säga så, fast jag vill inte prata om
okay,
det.
Okej, så det jag tycker är
om
så här.
Om du hade varit tjej så hade du sagt så här, men jag vill inte prata om det. Så okay. Vad är det du vill säga om Tesla?
Nej, men jag tycker det är fascinerande. Jag tycker det är fascinerande hur någonting liksom så här, det är så här... Det är liksom ingen realism. Eller jag upplever så här, och då säger väl liksom så här, Andreas och Henrik hade väl sagt så här, ja men då är det väl du som inte fattar någonting. Så jag får väl bara säga så här, nej, det är någonting jag inte fattar kring det. Och det har liksom kostat, men jag har åtminstone satsat pengar på min egen åsikt och förlorat.
Ja, du har blankat Tesla.
Jag blankade
förlorade
Tesla.
Pengar på det.
Ja. Och så sitter du där lite nu. Du vet att det är hälften av dem är dina som du förlorade.
Jag vet, men jag har ju ändå tjänat 13 000 eller nej, mer.
Ja.
Jag ska gå in och kolla hur mycket jag har tjänat på det. Aha. Vi har gått plus i vilket fall, trots dina dumheter.
Ja. Okay.
Och mina två Tesla-aktier.
Ja. Ja.
Okej, okay. Vi går vidare nu då.
Ja.
Årets strategiförbättring.
Ja, så årets så här, saker jag tar med mig till nästa år. Att liksom så här undersöka är ju det här nu också när vi träffade de Andreas och Henrik från Coeli, så pratade de om så här, jo men du behöver urskilja i dela upp aktiva fonder i till exempel butikfonder och liksom storbanksfonder. För det är liksom så här, du kan inte dra alla över en kam. Och sen så liksom också på forumet, då på Riket Sammansforumet på bloggen, så har vi börjat, tror det var Daniel Nilsson eller Fredrik Ramagon, som publicerade en artikel från Vanguard som pratar om en hybrid approach. Det vill säga att man använder både passiv förvaltade men även kan komplettera då med vissa andra fonder som då har ett så här förväntat alfa. Och så har de en ganska liksom så här, 15 sidor hur man kan tänka en strategi kring en hybrid. I hybrid approach.
Jag kommer inte ihåg vad de här butikaktierna var för någonting.
Nej, inte butikaktier, fonder.
Butikfonder.
Ja, men det är ju alltså fonder till exempel som är så här, ägs av fondförvaltarna, drivs av fondförvaltare som har varit där länge, som har massor av egna pengar i fonden, som har helt andra mandat till exempel.
Alltså, så här, okej, som om de hade en egen affär.
Okay. Ja, men som om Andreas kommer på en bra, han vet, han behöver bara värva, om Henrik kommer på någonting så behöver han ju bara värva Andreas och sen kan de ju köpa den på eftermiddagen. Medan säger att du jobbar på ett stort fondbolag, då är det en investeringskommitté, då ska det föredras och sen är det 13 personer som ska säga sitt och du har en helt annan liksom tröghet. Eller som de berättade, ja men vi har kompisar som jobbar på så här sovereign funds, alltså så här stor fonder för länder. Du vet, han säger så här, de får åka på 2 resor per år. Du vet, så här, vi kan åka till 7 länder på 2 veckor. Så att jag tror att man behöver liksom, jag tror att det är fel av mig att avdöma alla aktivt förvaltade fonder som dåliga. Det intressanta frågan blir så här, kan man identifiera av de här aktivt förvaltade någon delmängd som går bättre än, eller inte som går, men som har förutsättningarna för att prestera bättre än en annan delmängd.
Delmängd?
Ja. Om det är så här, förlåt, matte. Alltså, om du har en hel...
Du får prata svenska.
Ja, men en delmängd, så här, om du har 10 fonder, ja, tänk om man ska dela upp dem istället för att dra alla 10 fonder över en kam, tänk om man ska gruppera dem 3 och 7. Då blir 3 en delmängd av 10. Okej. Okay. Så att det är någonting som jag tycker låter så spännande inför nästa år.
Okej, men då ser vi fram emot att få veta mer om det nästa år kanske.
Ja, och sen det andra som jag också tycker som kommer förbättra min egen investeringsstrategi, det var faktiskt det som vi tog upp i avsnitt 177, tror jag det var, Småspararguidens bok, den här Mer pengar för pengarna, som nu är årets bästa sparbok faktiskt. Så hade de 3 frågor, men jag som ingenjör så tar man ju någon annans grej och sen gör man det bättre i sitt eget huvud. Liksom.
Yeah.
Yeah. Så att jag har ju liksom omformulerat de 3 frågorna de hade i sin bok som var så här, finns det en teoretisk förklaring till avkastningen? Stödjer historisk data avkastningen? Tror man att det kommer gå så framåt? Så då har jag försökt liksom utöka det till så här, så att få detta att handla om strategi istället. Så vad är strategin till exempel så att köpa investmentbolag, köpa fondrobot, köpa bitcoin? Alltså vad är strategin? Vad är tesen till att strategin fungerar? Alltså vad är bettet? Vad är liksom det jag gör? Stöds tesen av historisk data? Alltså finns där historik? Finns det en teoretisk förklaring till att det här funkar? Alltså... är det sannolikt att strategin kommer fungera i framtiden? Och sen är också en superviktig fråga. Så om denna strategin funkar, hur kan man göra det som småsparare? För att vi kom i framtid, till exempel så här, vi hade ju superbra svar på de första 5 frågorna med tail risk. Kommer du ihåg det med Taleb och att skydda sig så här, mot nedgångar? Och sen visade det sig så här, ja, för att följa denna strategin så behöver du 50 miljoner US-dollar. Och då ska det vara 2% av din portfölj, så du behöver liksom 1600 miljarder i förvaltat kapital för att kunna följa denna strategin. Och då är det så här, ja, det spelar ingen.
Nej, det behöver man väl inte ha. Alltså det är ju länder som har så mycket pengar.
Ja, eller pensionsstiftelser.
1000 miljarder. Sa du det verkligen?
Alltså jag vet inte, jag har gjort bort mig redan när jag med siffrorna.
Jag tänkte så att det är så sjukt mycket pengar.
Jo, men det måste det vara. 1 miljard är ju 1000 miljoner. Eller hur?
Yeah.
Så är det, ja. Yeah. Och ta till exempel Andreas Henrik, de förvaltar ju 7 miljarder, 7 000 miljoner.
Yeah. Ja, fast du sa 1000 miljarder.
Ja, och om det ska ha 2%, nu pallar jag inte göra matten här, men om 2% ska motsvara 500 miljoner, eller hur? Då måste jag ju ha mycket, mycket mer. Eller hur? Då är det ju över 1000 miljarder kronor.
Okej.
Okay. Ja,
yeah.
Kanske.
Vi får dubbelkolla sen. Men du brukar ha rätt, det är bara att de här miljonerna och tusentals miljarder och sånt kan bli fel när, när det ska komma ut.
Jag vet ju att Caspian, till exempel då vår assistent eller kollega som hjälper oss med de här produktionen, jag vet att sist så klippte han ju in den där riksdagsledamöten som också hade problem. Så där lär väl komma ett sånt här klipp här, gissar jag, om jag är ute och reser igen.
Så man kan inte följa strategin som småsparare?
Nej, och då blir ju det en väldigt relevant fråga också. Så att jag har kommit på världens bästa strategi, men jag kan inte göra den som småsparare. Så att det där, och vet du vad, jag har märkt att jag använder det där forumet när folk skriver ibland så här, vad tycker du om det här? Ja, men då brukar jag så här fråga, vad är strategin? Vad finns det för data som stödjer detta? Och så kan man ha liksom mycket bättre diskussion. Man har
liksom en checklista nästan och som gör att man kan diskutera bättre.
Ja, precis. Mm. Bra, så nu är jag snart klar här.
Vad är vi på här nu?
Ja, jag är nummer kvar på mina sista. Ja, men, så jag tänker så här, störst påverkan på mitt liv, alltså så långsiktigt ekonomiskt, det är ju faktiskt de här två Taleb-avsnitten. Det här, vi hade avsnitt 166 och 167.
Du hade läst några böcker av honom.
Ja, men jag läste hans serie, han har en sån Inserto-samling, det är 5-6 böcker. Och där han pratar om asymmetrier där han liksom utvärderar allting, inte bara investeringar utan saker utifrån nedsida och uppsida och begränsningar i uppsida och nedsida, och liksom han tar ju allt möjligt i livet, till exempel så här, ringa till någon och be om hjälp, begränsad nedsida, du vet, du får ett nej, eller hur? Och då är ditt liv precis så som det var innan du fick nejet. Men det kan få en jättestor uppsida, eller hur? I investeringar på samma sätt. Vad är nedsidan i den här affären versus vad är uppsidan? Till exempel räntefonder är typiskt asymmetriska som jag inte gillar just nu. Liten uppsida, stor nedsida. Liksom. Så att det tänker jag väldigt mycket på. Att göra typ av, till exempel... jag driver företag, ja, men då försöker jag göra projekt där jag kan tjäna jättemycket pengar liksom, om detta projektet blir bra. Om det inte blir bra, ja, då har jag investerat den tiden jag har lagt ner och en begränsad summa pengar. Men till exempel en konsultverksamhet är ju inte asymmetrisk. Det är så här, liten nedsida, liten uppsida. Jag kan sälja de timmarna jag säljer, eller jag kan ha min massagesalong. Det kommer ju aldrig bli miljarder. Men det kommer liksom inte heller bli liksom någon stor nedsida. Så då har du bara en begränsad ned- och uppsida.
Ja, jo, vissa skulle tycka det var en fördel.
Ja,
men om man utgår från att man vill ha en stor uppsida så är det ju inte...
Ja, jag vill ju ha en obegränsad uppsida och en begränsad nedsida. Och jag har aldrig tänkt på det liksom i olika områden i livet på det sättet. Liksom. Bra. Och detta leder ju också till att... någonting också som jag tar med mig till nästa år, precis som vi är på Ramitseti där med att sluta vara mellanmjölkig, att mer och mer gå på extremerna, att till exempel ha bankkonto och liksom den här indexfonden, eller att ha bankkonto och onoterade bolag, alltså att man istället för att göra den här mellanmjölksgrejen.
Och mellanmjölken är, många skulle ju sagt att indexfonder är mellanmjölkigt.
Ja, så vet jag att vissa resonerar. Jag tycker ju inte det kanske, men jag skulle till exempel säga så här, räntefonder är lite mellanmjölkigt just nu. Så att jag, så till exempel räntefonder...
Guld är inte mellanmjölkigt.
Alltså,
det är det väl inte om man bara ska utgå från en... man utgår från perspektiv.
Nej, men jag tror det beror på vilket syfte man köper guld. Köper jag guldet i syfte att spekulera? Nej, då är det inte det. Köper jag guldet i syfte att göra min portfölj bättre? Ja, då är det ju liksom ett annat spel. Men jag tror ju mer att försöka dra åt extremerna. Och sen handlar ju inte detta om att lägga allt i en techfond. Utan jag tror att handlar ju om att börja tänka annorlunda. Att börja få liksom tankespjärn. Så att där är
men vi kommer liksom återkomma till detta kanske under 2021.
Ja, men det är det jag tänker. Jag har ju liksom inte riktigt landat i där. Och lite roligt också i sammanhanget där så har jag en kompis, Mikael Brander, har börjat diskutera någonting som vi kallar för alligatorstrategin. Som kan vara ganska intressant som ett komplement till ens bassparande i en indexfond. Och alligatorstrategin, då tänker vi så här, alligator, de behöver ju typ bara äta 1-2 gånger om året.
Mm.
Och då kan ju de ligga i vassen i ett halvår, gör ingenting. Och sen plötsligt så kommer det där bytet och så bara pang, så tar de det. När liksom tillfället blir rätt. Och där kan jag ibland tänka att jag har inte tålamodet att ligga stilla i ett halvår. Har jag pengar på kontot, jag vill ju investera dem. Men att unna sig, att vara lite alligator så att man har pengar när tillfället kommer. Och ja, återigen, det är inte marknadstiming jag pratar om nu, utan ibland så sker det felprissättningar.
Ja.
Och att utnyttja läget när läget ges, tänker jag.
Det kan ta lång tid, ja.
Ja, bra. Och mina sista grejer som inte är ekonomirelaterade. Jag vet inte, kanske skäl en av dina insikter, men vi har ju barn som är i 10-årsåldern. Och vi har ju haft den här diskussionen med skärmtid. Och sen så slog det mig så här bara när Freja sa så här, ja men pappa, du sitter ju mycket framför skärmen. Och så var jag så här, ja det är svårt att argumentera mot. Och så var jag först så här, livet är orättvist, get used to it. Liksom. Ja men, ja, men så, här,
så kan man inte säga till ditt barn.
Nej, inte så. Men, ja, men du, jag
men du sa inte du tänkte det, men sen så kom du på.
Ja men jag säger ibland till Freja att livet är orättvist. Så att hon fattar att livet är faktiskt orättvist. I vissa avseenden. Det är orättvist att vi bor i Sverige. Vi hade kunnat bo i Jemen, liksom. Alltså faktiskt. Men eller, och sen så insåg jag så här, när jag var 10 år gammal i hennes ålder, det var då jag började programmera och satt jättemycket vid datorn, för jag fick då liksom mammas dator. Och så var jag så här, men vi låter ju inte, hon är ju väldigt kreativ. Så att då började jag diskutera det, och sen kom vi fram till att skilja på konsumtionstid och produktionstid. Det vill säga så att hon får bara titta på YouTube eller Netflix eller Disney Plus en timme om dagen. Men om hon till exempel ritar som hon gör då på iPaden.
I Photoshop.
Ja, precis. Så där behöver vi inte alls ha samma begränsning.
Nej.
På det där. För att vi hade inte liksom sagt till henne så här, Freja, nu har du suttit och ritat här på pappret i köket i 2 timmar. Nu får du lämna ifrån dig papper och penna.
Nej.
Nu räcker det. Alltså, så hade vi ju inte gjort. Så att det är väl min stora insikt i det där.
Ja.
Så tänker jag.
Det är bra.
Ja. Mycket extrem, så här, play hard, work hard. Alltså så här, gå åt extremerna.
Ja, det har du gjort detta året, det får man säga.
Mm. Vilken avslutning, så här bara. Kör du nu, berätta. Nu får du
ja, här mikrofon. Skrivit, här har du liksom klippt in mina insikter då. De är inte alls så uppstolpade som dina, för du har ju liksom bara bett mig att komma med mina insikter och inte riktigt göra det så snyggt som du har.
Kom igen nu.
Okej, okay, så vad har vi först här nu?
Ja.
Hållbart investerande avkastar bättre än det traditionella.
Ja.
Det trodde jag aldrig.
Okej.
Okay. Jag trodde att det skulle vara så noll skillnad eller att det skulle vara sämre med hållbart investerande.
Ja.
Men det var det ju inte, vi hade ju Magnus Alfredsson här från Proetos som hade tittat mycket på det och jobbat i finansbranschen ju.
Mm. Och förvaltar en fond nu.
Och förvaltar en fond nu, ja, som är hållbar. Och det har visat sig på andra håll också att det är hållbart investerande ger bättre avkastning. Det är ju sjukt ju.
Nej.
Nu så tyckte du att jag drog för mycket av en kam, eller?
Ja, det tycker jag. Ja, på senaste året har hållbara fonder och till exempel gått bättre.
Yeah.
Men det är ju ingen naturlag att som att säga att liksom, som Pharma French-faktorerna, som att säga att...
det är ingen naturlag.
Det är ingen naturlag.
Men vi har sett att det kan vara så.
Absolut. Absolut.
Mm.
Så man behöver inte vara så här, nu sparar jag hållbart, nu kommer det gå sämre, jag betalar en premie för det.
Yeah.
Nej, det, så behöver man inte se på det.
Nej.
Men det är ingen garanti, alltså nu har ju det hållbara överpresterat mycket. Alltså hans fond, om vi tar Proetos-fonden, nu har jag inte kollat upp inför avsnittet, men han har ju 20% räntor i sin fond, så han har liksom 20% handikapp. Och han har ändå sprungit liksom runder runt andra fonder med 100% aktieexponering.
Yeah.
Så att, där. Sen har jag faktiskt inte kollat, det tänker jag göra nästa vecka, jämföra Lysa hållbar mot Lysa vanlig.
Yeah.
Coolt.
Jo, men sen så hade vi ett annat avsnitt när vi pratade om hur det har sett ut när man har investerat då 100 år bakåt, eller vad man kan säga.
Ja.
Det var väl 100 år.
Ja, precis. Det var ett avsnitt med Erik Strand där vi tittade på så här drakportföljen. Så var det en studie som gjordes av Artemis Capital där de undersökte så här, hur har börsen gått från då 1900 fram tills nu och hur har det gått då per generation?
Mm.
Och då konstaterar de så här, nej men där är perioder då aktier verkligen inte har varit bäst, utan snarare så här, varför pratar vi mycket aktier och räntor nu så här 2020? Jo, för det är det som har gått bäst de senaste 50 åren.
Ja, men det är inte så lång tid egentligen.
Nej, och så skrev de också så här, ja men tänk om det är så att den genomsnittliga finansiella rådgivaren är typ 45 år. Och de bara pratar, de har det här recency bias.
Mm.
Pratar du med någon finansiell rådgivare på slutet av 70-talet som hade 40 års erfarenhet från 1930, ja då hade de nog aldrig satt ihop en 100% aktieportfölj.
Nej.
De hade ju definitivt haft guld, till exempel i det, för de upplevde inflationen.
Mm.
Så, att, ja.
Så det var en sån insikt då, aktier har inte alltid varit det bästa sättet att investera i. Ja. Och att vi lever väldigt mycket i vår egen tid.
Ja, gud, ja, absolut.
Och att det kan vara liksom lite ögonöppnare att se hur jävla kort period vi har varit här och investerat. Liksom.
Ja, 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 gud ja, absolut. Ja, men, och också så här, jag minns inte det, men jag för mig när jag intervjuade Paolo Sodini, professor på Handelshögskolan, han sa ju så här, egentligen för att få så här total statistisk signifikans på någon sån här liksom så här nivå, sigma-nivå, så sa han så här, vi hade behövt 3000 års historik.
Yeah.
Och du vet så här, vi fattar många gånger beslut på så här, 7 års historik.
Yeah.
Alltså det är ju löjligt.
Mm.
Ja.
Yeah.
Ska du ta nästa?
Och sen så nästa insikt är att välgörenhet ser inte alltid ut som jag har tänkt mig. Eller kanske som andra tänker sig.
Mm.
Och det handlar också om att vi hade ett avsnitt, då hade vi en intervju med
Wilhelm.
Wilhelm, ja, från
Effektiv altruism.
Effektiv altruism, ja. Där vi pratade om att man behöver inte alltid ge bort sina pengar för att det ska vara välgörenhet. Alltså ut på stan, så de som kommer och vill du signa upp dig för Röda Korset eller vad det kan vara. Utan han pratade om att man till exempel kan ta ett, man kan vara högutbildad och ha ett jobb som ger väldigt bra betalt. Och sen så kan man använda en stor del av de pengarna att sätta i någon typ av välgörenhet. Som kanske inte är att man ger bort pengar till Röda Korset på stan. Liksom.
Ja.
Utan nej, att man väljer mer så. Jag vill jobba med havet till exempel.
Ja.
Att vi rensar havet på plast. Istället för att man bara liksom ger pengarna till något som bara dyker upp framför ansiktet på en.
Ja. Nej, men det som jag gillade där, det var ju också att han pratade ju mycket om att egentligen vi utvärderar investeringar.
Ja.
Men vi utvärderar inte, vi gör inte alls samma due diligence på välgörenhet.
Nej.
Och det var också så här, var spelar det någon roll att jag engagerar mig? Till exempel klimathotet, det är så många som engagerar sig i det, så kanske inte det är där jag kommer få mest Nej. Avkastning på mina pengar eller mest avkastning på mitt engagemang.
Precis.
Och det är faktiskt roligt att du tog upp det, för han mejlade mig faktiskt häromdagen.
Mm.
Och så sa han så här, ja, alltså så här, om du får tillfälle så här, kan du inte liksom puffa för geeffektivt.se?
Mm.
Och för att du har dem liksom samlat de, enligt de här kriterierna, nu har jag inte läst på för det var egentligen inte tanken, vad som gör mest impact. Och det roliga, jag bara kollade snabbt och det var till exempel så här, ja men malarianät ger liksom så här, i förhållande till investerad krona och mest räddade liv eller mest impact, ja men då är det liksom det en av de grejerna.
Ja.
Så att funderar man på det där med att ge en gåva eller om man vill skänka, kolla på den här ge effektivt. .se tror jag att det var, så att det tycker jag man kan uppmuntra.
Kan man kolla på.
Ska vi ta nästa?
Så nästa insikt är att det är också i anslutning till ett avsnitt som vi gjorde med Fredrik Garten, heter han, filmare, och han pratade om han hade gjort en film som heter Push, men den insikten jag fick av att prata med honom, det är att det finns väldigt mycket pengar där ute som behöver ta vägen någonstans. Och jag har nu inte fattat hur mycket pengar det är. Och att det kanske till och med kan vara, i vissa fall kan det vara smutsiga pengar som har tvättats och sen går in i liksom samhällsapparaten.
Ja.
Det är också en sjuk grej liksom. Att alla de pengarna som vi har i vårt samhälle, det kan ju vara maffiapengar också liksom, som är där inne och rör sig. Jag vet, det spelar kanske ingen roll.
Ja.
Men jag har inte tänkt på det.
Ja.
Och jag har inte heller tänkt på hur mycket pengar som behöver ta vägen någonstans.
Ja.
Och det tror jag också vi har pratat med, var det Coeli?
Mm.
Där vi pratade om att vart tar pengarna, vart söker sig pengar?
Mm. Nej, precis. Och särskilt,
det är väldigt spännande i alla fall.
Ja, och särskilt i tider nu när det är så här, there is no alternative. Alltså där Tina. Liksom, ja. Det finns inte så många ställen. Det är därför de söker sig till börsen, eller fastigheter, eller bostäder.
Ja,
liksom. Ja, precis. Ja, men absolut.
Mm.
Ja.
Sen så vill jag ju säga att Revolutkortet, som jag ogillade det från början. Jag tänkte så, gud, Jan, måste jag ha ett sånt här kort som har en tillhörande app? Och du pratade om att det här var liksom ett smart kort.
Ja, jag var så här, man kan ju inte skilja på om detta är en app eller ett kort.
Nej, och i början tyckte jag det var jättejobbigt, för då hade jag ju liksom, jag förstod inte appen helt, och hade inte surfat runt inuti den så jag kunde se vad det var som gjorde att jag helt plötsligt inte kunde betala med mitt kort på ICA då.
Ja, du var ju så frustrerad.
Jag bara, Jan, jag kan inte betala. Och då var det ju att jag hade satt någon gräns på 1500 kronor den månaden. Och det hade jag ju då överskridit då, vecka två liksom på månaden. Och då kunde jag inte betala. Men det finns ju så väldigt mycket bra i med Revolutkortet.
Ja.
Så nu har jag inte ens kortet med mig när jag handlar.
Nej.
För att jag har min app ju.
Ja, precis.
Och jag kan spärra kortet när jag vill. Jag kan handla med ett virtuellt e-kort som spärras direkt efter köp.
Mm.
Ja, jag kan inte gå tillbaka nu till ett vanligt betalkort som inte har en app till sig.
Ja, där
jag kan föra över pengar och hålla på hur jag vill med det. Liksom.
Ja. Ja, förlåt.
Du kommer ihåg att jag var frustrerad och
arg över det här kortet. Jag kommer ihåg att du ringde mig från ICA, asförbannad. Jag står här i kassan med Elsa, jag kan inte betala, folk står efter mig i kön. Vad är detta för... Ja. Ja. Jag bara, okej, andas. Ja. Liksom, ja. Nej, men det är roligt
nu att... löser jag alla de problem. Det finns inga problem. Liksom.
Ja. Ja, det är roligt att du är ett fan nu när jag har slutat vara ett fan.
Har du slutat vara ett fan?
Ja. Så här,
det har underlättat mitt liv, men hur har det försvårat ditt liv då?
Ja. Nej, men så här, vi hade ju ett samarbete med dem förut. Mm. Så jag ska också säga, vara tydlig med, detta är ju inget samarbete och vi får inte betalt. Där är liksom ingen ersättning, varken någon sponsrad länk eller någonting. Nej, men problemet är nu att de är baserade i Storbritannien. Mm. Och Brexit.
Jo, men de flyttar väl till Lettland eller vad det var?
Ja men precis. Men, så privatkortet har inte strulat, det funkar. Men mitt företagskort har strulat sig in i helvete.
Mm.
För att då vill de att jag ska skicka in massa dokumentation. Och sen godkänner de inte svensk myndighetsdokumentation.
Nej.
Med till exempel så här, vem som äger bolaget. Och då har vi i Sverige något som heter ett huvudmannaregister, som man kan gå slå på Bolagsverket. Vem äger, liksom, vem kontrollerar vilket bolag som helst? Vilket är det som är relevant? Men då har de inte det i Storbritannien. Utan då ska man skicka in en vidimerad kopia på någon så här aktieägarlista. Och det är okej att man skickar in en kopia på en aktieägare. Men då ska denna vara stämplad av en notarius publicus. Och du vet, det kostar liksom långt över 1000 spänn.
Mm.
Så plötsligt så ska jag inte bara leta upp en notarius publicus som inte ens finns i alla städer. Jag ska dessutom betala för det. Alltså jag har varit så förbannad på dem. Och då har jag ändå varit så här, då har jag ändå liksom haft kontaktpersoner på Revolut som jag har skällt på. Och jag har agat. Jag bara så här, detta kan ju inte vara rimligt att det ska vara så här. Alltså att jag vet att Revolut, privatkortet absolut, men eftersom jag använder företagskortet mycket mer, så just nu har inte Revolut många pluspoäng i min bok. Vi får se nästa, vi kommer göra så här bästa kreditkortet 2021, så får vi se vad
om
som
de har bättrat sig.
Ja, ja, men jag vet också så här, vet du vad, Komplett som vi också använder, de har också sänkt sin poänggräns, bonusgräns. Så att där är ju en tråd på forumet just nu där vi försöker lista ut och hjälpas åt allihop, inte så bara
jag har sett det.
Vilket är det bästa kreditkortet eller det bästa kortet? För just nu känns det inte självklart längre.
Nej.
Så att ja, vissa saker, jag vet inte, får man lov att säga vissa saker var bättre för?
Ja, innan Brexit. Ja. Okej.
Ska du ta dina sista?
Ja, precis. Ja. Nu tar vi något annat än privatekonomi då.
Ja, det var spännande.
Jo, men vi har ju två barn ju.
Ja, så. Har vi?
Oh, det är sån torr humor som jag bara...
Jag har inte många pluspoäng hos dig idag.
Jo, du har det, men du behöver inte vara undrande kring hur många barn vi har. Du vet mycket väl. Vi har en 9-åring och en 2,5-åring. Ja. Och 9-åringen har vi jobbat ganska mycket med att hon ska göra sina läxor, hon ska bädda sängen och jada, jada, jada. Det är tufft uppfostrat barn.
Ja.
Men sen nu så helt plötsligt så gör hon allt det där.
Ja.
Och hon har sagt så, tjata inte på mig. Nej, och så tjatar jag inte. Och sen så har jag tänkt så här, men jag säger saker en gång då. Och hon lyssnar.
Ja.
Det verkar som att barn lyssnar fastän man tror att de inte gör det. Det har varit en insikt för mig. För att jag har känt att det är så jävla tufft att uppfostra barn.
Ja.
Men man ska nog ha tålamod med dem.
Absolut.
Alltså de kommer att växa upp till vettiga människor. Om man har tålamod med dem och tror på att de kommer att göra det som man ber dem om. Ja. Och involverar dem i liksom...
Ja, men du är ju...
livet.
Ja, men du är ju duktig på det där, Karin.
Ja, men jag kämpar, Jan.
Ja.
Jag kämpar ju med dem.
Ja. Ja. För, nej, men jag håller
finns
med.
Finns så mycket som kan gå till helvete, tycker jag.
Ja,
jo, man tar inte bort smulorna efter sig när man har ätit.
Ja.
Det är för jävligt. Nej, men du vet vilka krav jag har på tillvaron.
Ja, jag vet. Ja.
Och jag ska inte vara hård mot våra barn heller.
Nej.
Men jag inser att jag behöver inte heller liksom, tro att de inte lyssnar.
Men det är som när vi körde månadens, eller vi kör ju fortfarande månadens aktie. Och det, alltså så här, jag vet vad, påminn mig att när vi går igenom hur gick portföljerna detta året, att vi ska ha med Frejas månadens aktieportfölj. Okay. För jag tror att den har gått 3 gånger så bra som vår portfölj. Alltså,
ja, men jag är glad för det om det är så fallet. Men då får vi ju...
Och jämför vi vår Lysa-portfölj och hennes portfölj, då tror jag så här, hennes portfölj är 20 gånger bättre. Alltså, ja. Du vet, det är så absurd.
Men det är också större risk i den.
Ja, så det är det
ju. Det kostar ju att ha den avkastningen.
Det kostar
att
ligga på topp.
Ja.
Men ibland så tänker jag så här, fan, vi skulle bara låta...
Men den ingår ju i lekhinken.
Ja, 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 absolut.
Gör det.
Men i alla fall, min poäng är... Jag tjatar ju verkligen inte på henne med månadens aktie, utan vi tar ju det.
Mm.
Och sen ibland så är jag bara så här, nej, men nu är hon nog inte intresserad. Och sen kommer hon hem och så berättar hon så här att hon hade försökt förklara aktier för sina kompisar, att hon tyckte det var jättekonstigt att de inte hade. För hon var så här, ni får ju pengar till leksaker från dem. liksom.
Jo, men det är jättebra. Då kan de kanske också gå hem och säga att de vill ha det. Så kan man tillsammans liksom börja titta på aktier. Ja, jag tycker det är bra om det
men i alla fall,
väcker någonting.
Så att det landar, så att de lyssnar. Så jag har
de lyssnar, ju, mer än man tror.
Ja, sen blir det ju lite orättvist. För i och med att jag vet att du har koll på läget med barnen, så kan jag vara mycket mer avslappnad med just det där. Jaja, det löser sig. liksom. Ja, men grymt. Grattis till oss.
Yeah.
Och sen ligger du, Karin, du gör ett fantastiskt jobb. Alltså faktiskt.
Okej, bra.
Ska vi ta nästa?
Vad har du nu skrivit här? Det var inte så jag skrev mina.
Nej, det var inte så, men du skrev. Men det är roligt, för jag får skit av dig alltid för mina bildspel. Och sen gör du exakt samma grej. Så här var min lilla hämnd. Så nu satte jag bara...
Du har bara skrivit Ant Middleton här.
Ja,
jag hade nu skrivit mer om vad jag ville säga. Okej, men jag bara freestylar här nu då.
Ja.
Och säger det som kommer fram.
Du får berätta vem Ant Middleton är.
Ant Middleton, han är en brittisk... före detta elitsoldat och författare, föreläsare tror jag.
Ja, han har varit programledare för den här SAS elitstyrkor på SVT.
Ja, elitsoldaternas hemligheter eller vad den heter. Och på Channel 4 i Storbritannien så heter
YouTube.
Den Who Dares Wins.
Ja, och på YouTube har han en egen serie.
Ja, men det var ju, vi är ju lite fascinerade av såna här elitsoldater och vad de liksom, hur de arbetar. Vad är det för gränser de pushar, eller hur?
Ja.
Både du och jag tycker ju det är spännande.
Ja, ja. Jag fortsätter. Detta är spännande, vart detta ska ta
så
väg.
Så vi tittade ju på Elitsoldaternas hemlighet på SVT när det gick för något år sedan. Och sen nu så bara fick jag en sån här, jag vet inte vad det var, jag bara hittade hans bok på Bibeln.
Ja.
Och så läste jag den. Han har ju 3 böcker, så nu är det på den tredje.
Ja.
Du sa innan så att böcker, det kan förändra livet. Ja, detta förändrar mitt liv.
Ja, men du får ju berätta mer, Karin.
Ja, men jag ska bara samla mig här nu på vilket sätt det har förändrat. Jag känner ju att jag har varit väldigt styrd av rädslor och så.
Ja.
Och han pratar om att rädslor är ju någonting som kan göra en väldigt stark. När man är rädd så kan man ta mycket kraft från det. Och det har jag absolut känt. Men jag har ju tänkt så att det är inte positivt att man blir så stark och aggressiv och whatever det är liksom i en rädslosituation. Medan han utgår från att det är positivt.
Mm.
Och han söker ju upp rädslor.
Mm.
Och jag har tänkt så, shit vad spännande.
Mm.
Att söka upp det man är rädd för. Det finns ju inget man kan vara rädd för till slut ju.
Nej.
Ja, det är sjukt, sjukt spännande att undersöka det här med rädslor. Och hur de kan göra en stark. Liksom. Mm. Han pratar om sådana här rädslobubblor och sånt. Också för att han menar att det var ett tag som han var väldigt, väldigt rädd. Ett långt tag liksom, innan han skulle ut på sådana här väldigt farliga uppdrag i Afghanistan. Där han ska liksom in och hämta folk eller in och döda någon.
Mm.
Och han vet att det är stor risk att han själv blir skjuten. Så i lång tid innan så oroar han sig. Och sen så bara tänkte han så, jag kan fan inte ha det så här. Att jag oroar mig så långt innan själva uppdraget. Så då sa han så jag till sig själv, jag oroar mig när jag sitter i helikoptern och ska hoppa ner.
Mm.
Då kan min rädslobubbla börja.
Mm.
Och sen så har han då jobbat vidare med det. Så att i den rädslobubblan, då är han rädd. Och han vet så, jag känner mig rädd nu. Och sen så tar han kraft av det då.
Mm.
Och jag tycker också det är sjukt spännande. Jag kan tänka mig att någon sitter där ute och tänker så, du är dum i huvudet. Detta är ju jättespännande ju.
Mm.
På hur man inte ska oroa sig fram till att det är dags att oroa sig. Och då så känner man så rädslan i magen och tar kraft av den. Jag vet inte hur man ska göra det. Jag måste utsätta mig för någonting först. Innan jag ska ta kraft.
Ja, du får återkomma.
Och han säger att det kan vara i relationer också när man är rädd för konflikter till exempel.
Ja, men såklart.
Så att det är inte, man behöver inte ut på något berg eller så. Jag gillar Ant Middleton jättemycket.
Mm.
Jag känner att jag har börjat få tänka tankar som att jag måste vara okej med den jag är.
Mm.
Och inte tycka att vissa sidor ska liksom pressas undan och andra får lov att upphöjas.
Mm.
Det kanske inte behöver vara så. Men jag kan återkomma till det under 2021. Det har gått med att vara den man är. Jag är väldigt så, jag är väldigt disciplinerad med saker.
Ja.
Och så har jag tänkt så att det är dåligt. För att jag verkar ju vara helt dum i huvudet för andra som tittar på hur, ifall jag skulle väga min mat till exempel.
Ja.
Eller om jag skulle göra sån här strategier för hur, vad vi ska göra med barnen under jullovet.
Ja.
Eller hur jag ska hinna med att fixa naglarna varje vecka. Liksom.
Ja.
Jag kan skriva ner en sån lista så på hur det ska gå till och så. Men det är inget fel med det.
Nej.
Men jag har känt att jag är vrickad,
ja,
som håller på det viset. Och nu kan jag tänka så, men det är som jag är bara. Jag är en sån som vill vara disciplinerad.
Ja.
Och jag kan tänka mig att folk tycker att jag är dum i huvudet.
Yeah.
Och jag har brytt mig för mycket om det.
Yeah.
Och gömt undan listor och inte berättat om det eller liksom.
Ja. Ja. Men det är väl det här med att gå på extremerna.
Gå på extremerna, ja. Jag ska försöka vara mig själv.
Mm. Ja, coolt.
Ja. I anslutning till detta då så kommer nästa insikt då. Jag tycker om att prestera.
Ja.
Det är också att vara mig själv. Det är fult att prestera nu för tiden. Har du märkt det, Jan? På något vis. Folk är utbrända. Man ska ta det lugnt. Och om man ska vara kreativ så ska man absolut inte söka prestationer.
Jag vet, jag är fel person.
Ja, du kanske är fel person. Detta är min upplevelse i min verklighet. Att det är inte så fint att prestera eller vilja prestera. Eller sätta upp mål eller vilja vara bäst på saker.
Mm.
Och jag är trött på det också. Jag vill prestera.
Mm.
Och I och med att jag vill skriva böcker så ska jag vara kreativ och jag måste låta kreativitet komma till mig. Och man ska inte jaga den, för då försvinner den på något vis. Alltså jag försöker hitta en balans här. Men då har jag insett så att jag måste prestera inom det fältet också, för att annars så kommer det aldrig hända någonting. Liksom.
Mm.
Så jag kan inte sitta och vänta på att alla idéer ska komma till mig. Ja, de kommer, men sen händer det liksom ingenting mer.
Mm.
Nu blir detta väldigt babbligt.
Nej, men det är okej. Okay. Nej, men jag fattar.
Jag vet inte vad jag ska säga mer som kan förtydliga vad jag menar.
Nej, men jag tror
så här. Jag upplever det som att vissa tycker det är fult med att man vill prestera och att man vill vara bäst på någonting.
Ja. Alltså jag vet inte, jag har ju haft det där hela mitt liv. Jag har ju jobbat 80 timmars veckor så länge jag kan minnas. Och folk tycker så här, hur kan du göra det? Du kommer gå sönder och du säger att jag ska dö i förtid. Och jag är så här, fuck it.
Alltså, men jag kanske ska sluta säga att du kommer dö i förtid.
Jag trivs med det jag gör.
Yeah.
Ja. Och det är återigen så här, play hard, work hard. Jag hade det som en av mina insikter. Alltså så här, jag tror på det.
Mm.
Jag tror inte på något så här mellanmjölkigt. Och sen är det säkert att det kan vara så att om 10 år så kommer jag säga, hur kunde jag vara så dum att jag sa så?
Men vet du vad, vi tar det då?
Vi tar det då.
Så nu så kör vi på.
Nu kör vi play hard, work hard.
Liksom. Listor och... Ja. Rädslobubblor och extremt hårt arbete.
Ja,
vad spännande.
Ja, men jag tror det blir så här tema för nästa år. Vi brukar alltid försöka ha tema, men jag tror så här nästa år så blir det så här extremerna. Jag tror att det hade varit ett coolt tema.
Alltså jag tror det kommer bli ett sånt jävla sjukt år, John, för oss.
Ja.
Sjukt år kommer det bli.
Ja. Positiv bemärkelse.
Alltid positiv bemärkelse. Ja. Jag kan verkligen rekommendera Ant Middletons böcker.
Ja, kul.
Han har skrivit 3. Jag är på den sista där med Zero Negativity heter den, ja.
Okej. Okay.
Och det är inte någon bullshit, liksom. Nej. Det är jättebra.
Ja, vad bra.
Jättebra. Så här, det är inte uppslag. Så, tänk positivt vad som än händer. Ja, det är också, men det är jättebra.
Ja, men jag är glad. Du kan
jag rekommenderar hans böcker.
Ja. Vi kan ta ett avsnitt om det där sen, kan du dela med dig.
Mm.
Jag tänker så här, vi ska börja runda av. Men vi har ju den här diskussionen i forumet, i Rikets Sammansforumet. Och där är det så här, vilken är din viktigaste lärdom eller insikt från 2020?
Mm.
Så man kan gå in på riketsammans.se, trycka på forum. Och sen för att hitta, där pågår ju diskussioner varje dag.
Ja, vattar in och läst, det är jättespännande.
Ja, och då kan man söka efter så här lärdom. Det är det enklaste ordet, så hittar man den tråden. Och där är jättemånga som har delat med sig. Jag gillar till exempel så här Leif, där han skrev. Ska du läsa vad Leif?
Ja, Leif säger att man fått veta att man ligger rätt när det kommer till risk. Då man inte ändrar sin strategi eller varit orolig när börsen gick ner.
Ja, sen var det Björn skrev också.
Jag har fått bekräftelse på att min ekonomi är strukturerad på för mig rätt sätt. Jag har kört med trehinkarstrategin och skippar lekhinken ett par år. Men det är först i år som den verkligen har stresstestats. Flera bekanta lämnade börsen under vårens svacka för att sen försöka tajma marknaden och gå in när börsen sjunkit ännu mer, vilket de knappast lyckades med.
Ja.
Mm. Alexander säger, har även kommit till insikten att radera Avanza-appen på telefonen och det är rofyllt för själen.
Ja, men det är
jättebra. Jag gillar också,
ja, det är där också så här,
att man inga funderar över vad får jag mest ro av.
Och sen är det faktiskt ett inlägg som jag verkligen vill rekommendera. Jag kommer att lyfta ut detta som en egen artikel på bloggen. Det är Fredrik med användarnamnet Ramagon. Och han har tydligen så här, det är ju lite anonymt, men han har ju tydligen varit professionell tyngdlyftare på liksom pallnivå, SM-nivå i Sverige liksom. Och han skrev en fantastisk reflektion där han skrev, där han gjorde liksom parallellen mellan sin elitidrottskarriär och investerande på börsen. Och då skrev han liksom så här att, ja, men på nivå 1 så är man nybörjare. Och liksom, då tycker man ändå så här, jag kan fan allt. Och sen på nivå 2 då är man medel, jag vet hur mycket jag inte kan. Och sen nivå 3 då är det så här, man är på toppen, man vet vad man kan och vad man inte kan.
Ja.
Och sen så liksom bryter han ner liksom de här nivåerna 1 till 3. Han skriver som så här, okay, på nivå 1, då byter man ofta träningsschema. I den senaste artikeln om bänkpress, då stod det så här. Och så är man testande. Eller så säger han så här, ja, men jag, i min investeringskarriär så är det så här, jag byter ofta investeringsstrategi. Vad är hett nu? 100% aktier, fintech, ny teknik. Man tror att man kan bli starkare, snabbare än alla andra. Man har en övertro på egen förmåga. Har liksom ingen tänkt på att man kan köpa det här. Och man lyfter maximalt varje gång tills dess att man misslyckas. Alltså till failure. Och sen så gör han då hela tiden den här parallellen mellan då liksom sin tyngdlyftning och ekonomi. Jag var så här, alltså så här magiskt inlägg.
Ja. Så att, ja, ja, absolut. Varför skulle vi vår hjärna hantera det ena?
Jag är på annorlunda.
Jag tycker också att det är okej att man är på nivå ett.
Ja, ja,
man
ja.
Är ju där tills man kommer till nivå absolut. Två. Oavsett om det är träning eller ekonomi. Jag gillar också det jättemycket.
Ja. Så, att, nej, men så att det var så att, ja, fantastiskt inlägg här av Fredrik. Användarnamnet Ramagång. Så att, det kan man också göra i forumet. Man kan följa vissa skribenter. Så man kan alltid, så jag har ju så här, jag följer varje gång Fredrik skriver någonting så får jag ett medie och bara, han har skrivit. Och där är några som är så här, Daniel Nilsson och Nestor och liksom några sådana. Och sen är det liksom också folk som hänger i forumet som Jacke och sånt som är. Ja, det är väldigt, väldigt roligt faktiskt. Bra.
Men jag tror Jacke skrev att han inte hade fått någon speciell insikt.
Det är Jacke.
Ja. Det är så himla skönt.
Vad var det?
Folk är så, det har varit ett skitkonstigt år, jag har lärt mig detta, jag har fått syn på min insikt. Det har man ju inte. Jag har inte fått någon speciell insikt.
Ja,
men, eller vad han skrev, någonting sånt. Jag tycker också det är skönt. Man får lov att ha år när man bara kör på.
Ja. Sen skulle jag också säga så här, Jack är duktig.
Yeah. Han kanske har nått en viss nivå.
Ja, och han är väl den som är så här, nej men nu har jag köpt min globala indexfond eller jag har min Sverigefond. Jag bryr mig inte om någonting annat. Så han är så sjukt konsekvent. Yeah. Så han är ju verkligen en av forumets profil. Och du vet så här, ibland så när jag skriver, ibland när jag skriver ett svar till andra så skriver jag så här, okej, PS 3-2-1 och så vet du så här, så kommer Jacke svara så här. Varför inte bara lägga allt i länsförsäkriga global index? Liksom så att, ja. Nej, men så att det är verkligen roligt. Så att forumet är verkligen ett ställe man hänger på. Det är ju helt öppet. Och sen har vi ju faktiskt också vår Patreon-community. Det som är lite mer exklusiv, där vi har lite mer liksom extra material, fika tillsammans.
Men det är inte dyrt att vara med.
Nej, man väljer själv. Det är det inte. Man väljer själv från $1 i månaden plus moms till $7. De flesta är på $7 för då kan vi ge börstips och andra saker också. Så att då kan man, det kan man också kolla då. Gå in på Rika Tillsammans och så tryck på plustjänster så kan du läsa mer om Patreon-communityn där.
Mm.
Och med det så tänkte vi egentligen, så här, detta är nog årets sista ordinarie avsnitt.
Yeah.
Att säga så här, ett fantastiskt stort tack för 2020. Skriv gärna i forumet dina insikter. Tack för att du har följt oss detta året och vi hoppas på att få lov att hänga med dig även nästa år, antingen via podden eller via YouTube. Är det något du tänker? Läs Ant Middletons bok.
Köp Ant Middletons bok, ja. Böcker. Nej, men god jul.
God jul. Säga. Och, ja, fast detta kommer den 27 efter jul. Gott nytt år.
Det får gott nytt år, det.
Ja, och för dig som lyssnar på detta 2021, bara ha lycka till. Never mind. Lycka till med sparandet, så ses vi.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.